CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Jakob Bursell.
Astra, Jakob.
Ja.
AstraZeneca, du visade mig en artikel.
Mm. Det hände grejer i veckan, en liten bolagsstämma. Och ett av huvudämnena handlade om en lön.
Mm.
Det finns en kille som heter Pascal Sorio, tror man säger.
Snyggt.
VD på AstraZeneca. Han är, menar vissa aktieägare, massivt underbetald.
Mm. Det är GQG Partners som är största aktieägaren en av de största aktieägarna i Astra, som menar att det här vansinnet med den här låga lönen, det måste ta slut.
Ja, nej, men han tjänar ju bara 16,9 miljoner pund då. Så att de vill att han ska få en löneökning med 1,8 miljoner pund då, så att han... Ja, men så det får vara någon måtta helt enkelt.
Ja, någon jävla ordning på torpet får det vara. Alltså så här, jag tycker att ett bra jobb ska belönas. Och jag kommer väl inte lägga mig så mycket vad aktieägarna i AstraZeneca vill göra med vad som, ja, indirekt ju är deras pengar, får man väl säga ändå. Vill de slösa bort dem så gör det. Även om jag ändå vill säga, jag tar tillbaka, jag vill lägga mig lite. För jag tycker faktiskt att det finns en moralisk aspekt av löner som vi i princip aldrig pratar om längre. Att vi har inte gjort det på länge. Alltså, det har blivit så otroligt normaliserat att de här cheferna och andra anställda har så sjukt höga löner. Det är sjukt att tjäna 16,9 miljoner pund och det är ännu sjukare att få en lönehöjning på det. Men jag tycker också... att man, liksom, man bortser från moralen och bara pratar om den interna logiken. Målet för Astras ägare måste ändå vara att de ska få bang for the buck, så att säga.
Ja.
Och att ge Pascal incitament att jobba ännu bättre nästa år.
Mm.
Och belöning för att han jobbar så bra.
Verkligen, ja, det vill man ju.
Verkligen. Och alltså marginalnyttan, för att prata ekonomiska, för Pascal i den här extra 1,9 miljoner punden om man redan tjänar, eller vad det nu var, om man redan tjänar 16,9. Det är sjukt låg. Alltså, tänk själv att du skulle få en löneökning med 2000 spänn.
Mm.
Det är klart att du skulle känna dig lite mer peppad. Men vad blir motsvarigheten här? Det är att du skulle få en löneökning med 20 spänn typ.
Ja, men någon logik finns det här. För att, alltså, om de skulle sänka Pascals lön till noll, då hade den ju sagt upp sig förmodligen.
Absolut. Men så, tror du att det stod och fall? Enligt den här artikeln du skickade i alla fall, så var det ju inte så typ så här, Pascal kräver högre lön. Utan det var så här, aktieägarna tar ställning. Skiten måste ta slut. Han är för lågt betald.
Jag tror Pascal gick till facket och begärde revision faktiskt.
Ja, en minut.
Jo, på tal om moraler och principer, vi ska prata om ett bråk mellan Skatteverket och de svenska riskkapitalisterna. Så nu är vi inne på sitt 17:e år.
Mm.
Och där har hänt lite grejer.
Spännande. Jag ska prata om konstsim. Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension, och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här passionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpoddkapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Vatten, vatten, stan är full av vatten. Du är ju gammal nog att minnas Vattenfestivalen.
Absolut.
Jag minns knappt. Jag var inne i något år. Skitsamma. Faktum är att inte bara stan, alltså Stockholm, som är full av vatten, utan hela Sverige är fullt av vatten.
Mm.
Man kallar ju ofta Finland för de 1000 sjöarnas land.
Just det.
Och visst, 67 000 sjöar större än en hektar som Finland alltså har. Det är ju helt okej. Okay. Men det är ju faktiskt ingenting om man jämför med Sverige. De 100 000 sjöarnas land.
Ja, så är det så?
Mm, vi har betydligt fler sjöar.
Okej.
Okay. Inte per kvadratkilometer, men ändå. Bara liksom...
Mm.
Mm.
Ytterligare ett sätt som är bättre på Finland.
Ja, det kommer ett till alldeles strax. enligt World Resource Institute så har vi också världens 13:e längsta kust och därmed en väldigt massa hav. Och faktum är att Sverige är världens örikaste land. Vi har flest öar i hela världen.
Är det sant?
Ja. Tvåa, Finland. Men utklassade.
Gud vad otippat.
Ja, man tänker att det är Japan, men det är vi. Eller man tänker att det är typ Indonesien, tänker man kanske det.
Mm.
Eller Filippinerna, men det är det verkligen inte. Det är vi.
Mm. Ja, men det är bra att vi är bättre än Finland på de här riktigt viktiga sakerna. Mm.
Vi har fjärde flest floder i Europa. Fler än Finland. Och jag ska släppa Finland nu, för det kommer inte handla om Finland alls. Vi har fjärde flest floder i Europa och våra älvar är, som Gunnar Wetterberg en gång förklarade för oss, ovanligt väluppfostrade. De rinner nämligen ner mot Stockholm, mot huvudstaden, så att det har gjort det lätt att frakta timmer. Sveriges vattenkraftverk är de som producerar mest i hela EU. Vi har också ett gäng kända kanaler i Sverige. Göta kanal är väl den kändaste för oss cineaster. Vilken tur då att vi är så bra på att hantera vattenflöden nu när vi har så mycket vatten.
Mm.
Jag pratade i förra avsnittet om att ekonomer är så vansinnigt tråkiga nu för tiden.
Jag fick faktiskt kommentarer från några kompisar som hade hört det.
Mm.
Sitter du väldigt bra poänger?
Ja, tack. Mm. Nu ska jag göra den en gång till, fast ja, på lite annorlunda sätt.
Förr hade de visioner för hur samhället skulle organiseras. Nu tänker de mest på saker som betalningsbalanser och jämviktspriser och sånt där. Det var ungefär det jag sa.
Mm.
Frågan jag ställde mig då lite grann, som jag inte riktigt kunde ge svar på, inte du heller, det är varför. Varför tänker ekonomer bara på sina egna små ekonomproblem och inte på samhällets riktiga problem?
Nej,
inte
vi fastnar lite där.
Ja, inte på vad människor egentligen behöver. Men nu har jag ett svar på det.
Mm.
Vi hade ju lite teorier som du var inne på, vi fastnade i det. Du menade till exempel att ekonomen hade räknat klart. Det var kul.
Uh-huh.
Alltså att man hade kommit fram till ett antal svar som var sanna. Och vad ska man göra nu då? Börja komma med nya osanna svar eller vadå?
Nej, men precis.
Det var väl ungefär din poäng, eller?
Ja.
Jag vill bara säga att jag tycker att det är ett svar som fullkomligt dryper av att du har blivit påverkad av big economics. Alltså ekonomer som neutrala räknenissar som förmedlar en objektiv sanning på ett rutat papper med grekiska bokstäver i ekvationer. Det är den skolan du bokstavligt har gått i. Du har ju fan pluggat ekonomi.
Ja, I sold.
Ja. Låt mig bara då påminna dig om ekonomutbildade Jakob Bursell, att för bara några tusen år sedan så var världens mest intelligenta personer eller världens främsta vetenskapsmän, de försokratiska filosoferna, säkra på att jorden var omgärdad av vatten. Och för bara några hundra år sedan så var vi säkra på här i Sverige att sjukdomar kom av en obalans mellan kroppens fyra viktiga vätskor. Och för bara 20 år sedan så var man helt säkra på att Sture Bergvall, a.k.a. Thomas Quick, hade utfört varenda olöst mord i det här landet. Och att hjärnan givetvis funkar på det sättet att om man gör något hemskt och traumatiskt så är det naturligt för hjärnan att förtränga det snarare än att komma ihåg det. Och enda sättet att återskapa dessa minnen är att utsätta en svårt neddrogad dalmas för suggestionsterapi. Och låt mig påminna dig, Jakob Bursell, om att en helt överväldigande majoritet av ditt skrå, ekonomerna, världen över 2006 var säkra på att krascharnas tid i princip var förbi. Och samma majoritet 2021 var övertygad om att inflationen inte alls skulle bli så farlig.
Ja, men det håller jag med om.
Med det i ryggen.
De har ju lidit av lite bra självförtroende ett tag.
Ja, med det i ryggen. Så att, liksom att anse att ekonomer på riktigt vet hur saker som finanspolitik och räntor och arbetslöshet och inflation förhålls till varandra, det är närmast skrattretande.
Ja, men det finns nog ett litet självbildsproblem i kåren. Det kan nog göra.
Ja, men för att grejen är, jag vill också bara säga till ekonomernas försvar att de själva vet det här. Jag skulle säga att självbildsproblem, nej, typ inte. De vet att de inte har rätt i allt. Men sen så behandlas de ändå som att de vet allt. Alltså, i alla fall om man pratar med dem en och en så är de ofta väldigt ödmjuka och osäkra och sådär. Och inte alls så tvärsäkra som man nyss målade upp dem. Riksbanken till exempel, som ju just nu kämpar med å ena sidan en stark vilja att sänka räntan och å andra sidan den så kallade växelkurskanalen. Mer om den strax. Alltså en svag krona. Och dennes förmåga att fucka upp allting. De skrev 2021 ett staff memo med titeln Växelkurs och betalningsbalans. Ett samband som gått vilse.
Mm.
Gillade den under titeln. Där de rakt ut skriver att det finns teorier om hur växelkursen borde bete sig. Och att dessa teorier inte till fullo kan förklara varför kronan beter sig som den gör. De vet helt enkelt inte. Och de säger rakt ut. Så att de har räknat klart teorierna om varför ekonomerna inte längre tänker stora tankar. Den ger så där mycket för.
Nej, men alltså, det finns vissa stora grundläggande samband som man ändå det är ganska färdig med.
Fast jag tycker ändå, då och då dyker upp ekonomer som ifrågasätter saker som utbud och efterfråga också. Och jämviktsbalans. Och att det beter sig inte alls som man tänker att de gör. I alla fall i vissa specifika situationer. Och de situationerna kanske uppstår oftare än man tror och så vidare.
Mm.
En halsbrytande vändning. Ett av mina favoritstand-up-skämt. Jag tror att det var Kristoffer Nyqvist, en svensk komiker, som drog det. Förlåt om jag nu spoilar hans material. Han får fakturera en mycket liten slant om det är så att jag har förstört något sätt nu för honom. Jag tror att det var han i alla fall. Han skulle göra positivt publiksnack när jag såg honom någon gång. Prata med publiken och sen inte häckla dem. Det gör ju ofta komiker när de pratar med publiken och sen drar de så här.
Mm, just
det. Var är du ifrån?
Skövde.
Ja, ah, kul för dig att komma till Stockholm, åka rulltrappa och äta med kniv och gaffel. Det är skämtet bra. Men det skulle han inte göra, istället ska han säga något snällt. Han gjorde det vanliga då, han sa hej till någon man och så frågade vad han jobbade med. Och så sa han typ finansanalytiker eller någonting.
Ja.
Öppet mål. Så bara det skratt. Men då så det var Kristoffer Nyqvist tyst i typ 7 sekunder, vilket är en evighet på scen. Och sen så sa han, du behövs.
Ja, vad fint.
Med det underförstådda skämtet, liksom, i alla fall i en stand-up-källare på Södermalm, att givetvis behövs finansanalytiker inte alls. Det här blev då ett stående skämt för mig och min tjej som var med och såg honom. Och så fort någon jobbar med något lite obegripligt eller typ har pluggat något så här humaniora flummigt, så här social antropologi eller etnografi eller bysantinsk kulturhistoria eller någonting, då säger vi alltid, du behövs. Med det underförstådda skämtet att de behövs såklart inte alls. I alla fall så anser inte samhället att de gör det. Det har ju årtionden pratats om humaniorans kris i Sverige, och varje politiker med självbevarelsedrift har satsat på de så kallade STEM-ämnena.
Vilka är det?
Science, Technology, Engineering and Math tror jag att det står för.
Mm, just det.
Naturvetenskap kallar vi det på svenska. Mm. I de allra mest crazy fallen så kan en politiker eventuellt prata lite om handelshögskolorna och att de gör ett bra jobb som utbildar framtidens entreprenörer.
Men nu har vi en kanon på gång, så får folk läsa lite böcker.
Mm. Spännande, jag ser fram emot det. Kanske kan det dock finnas en vändning här. För visst, vi hade lite andra tankar också om varför ekonomer inte tänker stort. Men varför ska vi, du och jag, sitta här och vända och vrida och vrida ut och in på oss själva för att försöka komma på någonting halvhjärtat när det finns personer som vet mycket mer om det här vad vi gör?
Mm.
Vi kan till exempel vända oss till en annan person som har en teori om det här. Christine Lagarde, numera ordförande för Europeiska centralbanken.
Ja.
Trots sin väldigt flådiga titel som en av världens största ekonomiska makthavare, får man kalla henne, så är Christine Lagarde inte ekonom. Hon är konstsimmare. Hon har tillhört Frankrikes landslag i konstsim. Men framförallt är hon jurist. Och kanske är det för att hon inte är ekonom utan konstsimmare och jurist som hon, likt jag, tycker att ekonomer borde rycka upp sig lite grann. Hon talade på World Economic Forum i Davos, Europas motsvarighet till Lausanne-konferensen. Skoja. Då sa hon att economists are the most tribal scientists you can think of. They quote each other. They don't go beyond that world because they feel comfortable there, and maybe models have something to do with it. We need to bring in people who are not members of the tribe.
Så hon det om ekonomerna?
Ja.
För att liksom motivera sin egen...
Hon kommenterade någon studie som handlade om vad ekonomer typ läser och hur de citerar varandra, och att det finns ett väldigt så... De citerar varandra bara och läser ingenting annat än sig själva, typ. Det var en studie som helt enkelt pekade på visst navelskåderi inom ekonomivetenskapen. Och det hon säger helt enkelt, det är ju att det inte bara borde vara ekonomer som ska hålla på med ekonomi. Och ekonomer i sin tur, de borde inte bara hålla på med ekonomi, utan de borde också hålla på med annat. Eller åtminstone läsa annat.
Mm.
Kanske finns det då, om Christine Lagarde, som ju ändå är en stor makthavare, ska utföra saker med det här som grund, så finns det möjlighet att lösa ett samhällsproblem här. Kanske kan det vara så att vi kan ge plats för etnografer, socialantropologer och bysantinska kulturhistoriker i våra ekonomiska vetenskaper. För om ekonomerna ändå inte kan förklara hur betalningsbalans och växelkurs förhåller sig till varandra, varför ska vi inte ge någon med en master i egyptologi en chans? När Riksbanken nu utlyser en tjänst som enhetschef för stabsledningens internationella sekretariat, en tjänst med generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass, så borde de inte, som de gör nu, leta efter en ekonom eller i värsta fall en jurist som jobbat med internationella finansmarknadsfrågor. De skulle kunna leta efter någon som doktorerat på en avhandling om varför åderlåtning, miasmaterologi och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt. Christine Lagarde och jag hade approved i alla fall. Om inte annat så vore det bra, för att vi då skulle kunna dels då lösa humaniorans kris i Sverige, men också få in personer i ekonomin som är lite bättre på att tänka i metaforer och prata lite mindre om vatten. Under hela Stefan Ingves eran så gick det ju inte att så mycket som titta på den stora svarta byggnaden på Brunkebergs torg utan att någon kom ut genom dörrarna och förklarade att Riksbanken är det finansiella systemets rörmokare. De vrider på kranar och lagar läckor och ser till att vattnet flyter som det ska. I bästa fall kunde de prata om att det fanns olika kanaler som påverkade inflationen. Ekonomin var ett system och det systemet kunde fungera bra eller så kunde det fungera dåligt. Och det fanns bara två sätt att hantera det på. Rätt som en rörmokare, parentes ekonom, slut parentes, eller fel som en person med en master i textilvetenskap. Nej, om vi nu skulle ta och lysa ut lite tjänster för en samhällsvetare eller kanske en litteraturvetare eller en doktor i semiotik, så kanske vi skulle kunna börja prata om Riksbankens uppdrag som något annat. Om vi fortfarande ska ta vara på vårt älskade vatten, Sverige är ju ett land bestående av vatten, så kanske Riksbanken kan vara en färjeförare eller en båtbyggare eller kanske en bävrar som slumpmässigt skapar ett våtmarksekosystem som de sen, tillsammans med resten av skogens invånare, kan dra nytta av, vårda och föda, fullt medvetna om att det inte finns någonting farligare än att försöka bygga något tungt på ett bäverbo. En lösning på Sveriges humaniorakris, ekonomins metaforkris, och så kan Christine Lagarde lära oss simma konstsim i dammen också.
Jag vill inte att en textilvetare ska sköta Riksbanken.
Det får stå för dig. Jag och Kristin har valt vår sida. Nej, det jag menar på riktigt är väl kanske att det vore ju utmärkt om ekonomer tog kanske lite mer influenser från andra än sig själva. Men jag tycker också att ekonomer ska sköta Riksbanken.
Men samtidigt, det finns många andra sammanhang där vi absolut inte liksom lyssnar på ekonomerna, men man kanske borde lyssna på ekonomerna. Typ så här. Fastighetsskatten. Alla ekonomer älskar fastighetsskatten. Alla är tillbaka igen. Ingen lyssnar på dem.
Nej, jag vet. Det här handlade inte om att vi lyssnar för mycket på ekonomer. Utan det här handlade om att ekonomer skulle må bra av att tänka på annat än ekonomisk, inom stationstecken, vetenskap. Alltså, fan, jag älskar ekonomer. Fan, jag intervjuar fan tre ekonomer i veckan. Det är det enda jag gör är att prata med ekonomer. Jag tycker jättemycket om dem. Men det är väl uppenbart att ekonomer som grupp, nu pratar jag inte om enskilda ekonomer, men att de...
Nu kommer det rasistiskt där.
Många av mina närmaste vänner är ekonomer. Nej, men att ekonomer som grupp är kanske lite väl insnöade på just ekonomi.
Men det är inte så att man också ofta, liksom, som man var inne på, bara bortser från de grundläggande sambanden som man typ har känt till i 100 år, men som man typ struntar i bara för att det finns en politiker som av ideologiska skäl har kommit fram till någon dum regel som typ fördelar så här samhällets resurser på ett knasigt sätt.
Nej, men än en gång, jag pratar inte om politiker, jag pratar om om ekonomer inte vet varför typ kronan försvagas, då kommer de studera ännu mer ekonomi för att försöka förstå det. Men jag tror att svaret inte finns där, utan svaret finns i något annat. Svaret finns i någon vag bild av typ utlandsbild av Sverige som har förändrats.
Så kan det vara.
Och det kommer inte en ekonom vara bäst på att förstå eller bäst på att lösa, utan det kommer någon annan vara bäst på att lösa.
Ja, men det är kanske så att man måste vara lite ödmjuk för vad ekonomi som ämne kan förklara och vad det inte kan förklara.
Exakt. Nej, det är vi, då är vi överens. Du, jag och Kristin. Tillsammans simmar vi runt i bäverdammen. Vill man höra resten av det här avsnittet så kan man gå in på monopol.se och signa upp på Kapitalet. Det kostar 6 kronor första månaden. Därefter kostar det 49 kronor i månaden. Bara det är ju nästan ingenting. Det är knappt en halv öl i Stockholm längre. Och gör man det så får man dels andra halvan av det här avsnittet. Då ska du, Jakob, prata om en potentiell landsflykt och en potentiell ekonomisk kris i Sverige som kan följa med den. Och dessutom får man alla andra kapitalavsnitt utan reklam. En jävla superdeal är vad vi har att göra med, helt enkelt. Monopol.se alltså. Men om ni inte går in där så säger tack för att ni har lyssnat så här långt.
Tack.
Hej då.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor
gjort. Ja. Med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars. Om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kommer in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder, ja, eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor, men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!